Profitörerna av Leif G.V. Persson.
Handlingen i boken Profitörerna utspelas under hösten 1978, vintern 1979. Till skillnad från min föregående roman Grisfesten, som från början till slut var en ren rövarhistoria, är Profitörerna grundad på dokumentärt material. De delar av berättelsen jag inte kunnat läsa mig till i olika handlingar eller få fram genom att tala med de personer som var inblandade i själva saken har jag försökt rekonstruera. Då jag ansett att uppgifter som kommit fram genom dokument eller samtal varit uppenbart ohållbara har jag också tagit mig friheten att ge den bild av verkligheten jag själv tror är den riktiga. I Grisfesten beskrev jag hur beroenden uppstår. Profitörerna handlar om ett annat problem, nämligen människors ansvar för sina handlingar, om fördelningen av skuld och ansvar inom den samhälleliga rättsapparaten. Tanken bakom titeln är enkel nog och föga originell. Vårt ansvar är långt ifrån alltid relaterat till vår skuld. Bland annat gör sig vissa människor en oskälig vinst i det att andra får svara för deras gärningar. Denna principiella fråga har försökt illustrera ur polisens perspektiv. Profitörerna, en polisroman. Konkret har jag utgått från två brott som fick sin rättsliga upplösning under vintern 1979. Mellan dem, det kan sägas redan här, finns olika beröringspunkter, dels av principiell natur, dels enkla samband som avser händelser och personer. Mitt faktaunderlag har jag hämtat från tre typer av källmaterial. För det första de handlingar polisen och andra rättsvårdande myndigheter upprättade vid förundersökningen om mordet på Katarina Rosenbaum och den person som i massmedia gick under namnet Bordellkungen. För det andra har jag intervjuat olika personer som antingen arbetade med dessa utredningar eller förekommer i dem. Här vill jag för övrigt rikta ett särskilt tack till kriminalkommissarierna Gustav Dahlgren och Gösta Melande samt kriminalinspektörerna Lennart Jansson, Bo Jarnebring och Jan Levin vid Stockholmspolisens kriminalavdelning. För det tredje slutligen har jag haft tillgång till de anteckningar som min kollega docenten i kriminologi, Lars M. Nilsson, fört med anledning av sitt uppdrag som sakkunnig i 1977 års prostitutionsutredning. Speciellt i intervjuer som Nilsson gjorde med Katarina Rosenbaum under våren 1977, cirka 1,5 år före hennes död, har varit av stort värde i sammanhanget. Leif G.V. Persson.
Långt innan stenen urholkats har droppen upphört att falla. Förundersökningen om mordet på Katarina Rosenbaum, torsdag den 14 september till måndag den 2 oktober 1978. Kapitel 1. Lägenheten låg på nedre botten. Den var på ett rum och kök, och såväl rummet som köket hade fönster mot gården. Innanför ytterdörren sträckte sig en korridor, 5 meter lång och knappt 2 meter bred, som tjänade som både farstu och hall. Köket och det enda rummet låg till vänster när man kom in. Dörren till köket närmast farstun och dörren till det enda rummet 3,5 meter från korridorens början räknat. I övrigt innehöll lägenheten ett mindre tvättrum med wc-stol, handfat och dusch. Ingång från kortändan av korridoren. Samt en större garderob eller kläkammare. Garderoben låg bakom tvättrummet, men dörren till den fanns i det enda rummet. Kroppen låg på golvet, cirka 1 meter innanför ytterdörren. Och utrymmena var sådana att kriminalteknikerna och våldsrotens utredare var tvungna att kliva över den var gång de gjorde sig ärende in i eller ut ur lägenheten. Kroppen, en kvinna i 30-årsåldern, låg på höger sida med fötterna mot ytterdörren. Knäna uppdragna mot midjan, överkropp och huvud nerböjda mot knäna. Högerarmen vilade mot golvet och låg sträckt parallellt med överkroppen, näven knuten. Den vänstra armen var böjd över huvudets vänstra sida, med handens ovansida mot golvet. Armens undersida och handflatan upp, handen öppen.